Georgien, det lilla landet i Sydkaukasien där Europa möter Asien, det är åter i blickpunkten på grund av massiva demonstrationer. Därefter parlamentsvalet i slutet av november, ett val som har kallats för ett ödesval som ska avgöra om Georgien vänder sig mot Ryssland eller EU. Och partiet Georgisk dröm utropade sig till valvinnare och det betyder att det rysslandsvänliga partiet får fortsätta styra landet. Vad är det som händer i Georgien och varför är det viktigt för oss? Det ska vi diskutera idag i slaget efter 12. Tillsammans med Heidi Hautala, tidigare Europaparlamentariker och långvarig politiker. Välkommen.
Tack så mycket. Välkommen. Ja.
Tack.
Och Dan Helenius, utrikesredaktör på Svenska Yle. Välkommen med.
Tack så mycket.
Hör ni mig?
Jag hör dig.
Ja, bra. Vi hör dig bra.
Det är bra. Men om jag börjar med att vända mig till Dan Helenius. Vad är det nu som händer i Georgien i huvudstaden Tbilisi? Vi har läst också att Yles reporter Antti Koronen som befann sig där, han har flytt undan. Det har varit våldsamma protester. Kan du lite ge oss en bild av det som sker där nu?
Det är ju en fortsättning på en maktkamp som egentligen har pågått i flera år mellan regeringspartiet Georgisk dröm och oppositionen som då kanske kan ses som mer demokratisk och västvänlig. Men att efter valet som verkar ha varit ett ganska stort fuskval och efter att Georgis dröm också har lagt EU-processen på is så har nya stora demonstrationer börjat och det går ganska hett till för tillfället och polisen är mycket våldsam.
Och det är stora demonstrationer, det är som tiotusentals demonstranter ute på gatorna.
Ja, varje kväll hade nu varit i flera dagar eller nätter.
Heidi Hautala, du har också följt med det här. Hur reagerar du på det som händer just nu i Georgien?
Det gäller faktiskt en maktkamp mellan oppositionen och regeringen. Mm. Men det är också en kamp om landets riktning, geopolitiska riktning. Om den ska orientera sig fortsatt till liksom EU och vad det kallar till euroatlantisk integration. Alltså den här termen har uppkommit ganska länge i den officiella politiken. Men nu liksom plötsligt, eller kanske inte så plötsligt, gradvis så har Georgiens dröm vänt mera mot Ryssland och har liksom börjat sprida Rysslands desinformation. Till exempel att oppositionen som vill liksom orientera sig mot Europa är på väg att skapa ett liksom världskrig gällande Ukrainas exempel.
Kan du lite, enligt Ukrainas exempel, kan du
förklara? Ja, alltså att det som hände i Ukraina kunde upprepas i Georgien om man liksom helt följer den här liksom västorienteringen.
Heidi Hautala, är det här liksom, som du sa just om Georgiska dröm, där har man ju nog liksom många år varit faktiskt för ett medlemskap i EU. Man är ett EU-kandidatland som man har nog alla har strävat ditåt. Så har det ändrat inom Georgiska dröm?
Det har förändrats någonting. Även liksom konstitutionen har den här artikel 78 som bestämmer att EU-medlemskapet är någonting som hör till Georgiens politik.
Mm. Dan Helenius, då, det här valet då Georgisk dröm, kan vi säga att det är proryska då? Eller, det här är ju svårt också, är det så? Så ser det ut i alla fall nu.
No, det är ett populistiskt parti och för dem och deras grundare oligarken Bichina Ivanishvili så handlar det ju framförallt om makt. Om man vill ha makten, men att Georgisk dröm har länge egentligen balanserat, att man har försökt balansera Ryssland mot EU för att uppehålla sin egen maktposition i Georgien. Men nu har det blivit allt svårare och när man slutligen tvingas ta ett val så kanske har man så pass mycket icke-demokratiska tendenser att man tror att det är lättare sen ändå att samarbeta med Ryssland. Mm. Och vända ryggen åt EU. euroatlantiska sfären.
Men jag tror att det här har mycket att göra, det att den här liksom verkliga ledaren av Georgiens dröm är en oligark som sägs att han kontrollerar en fjärdedel av Georgiens ekonomi. Så det kanske också gäller mycket av såna liksom affärsmöjligheter och sånt. Men det är svårt att se hur Georgiens dröm egentligen kunde föra fram den här liksom nya riktningen, för att majoriteten av folket ändå stödjer den här liksom västorienteringen och EU-orienteringen.
Ja, det är inte en liten majoritet heller, utan Nej. Man talar kanske 80% av befolkningen, att det är faktiskt människor är rasande över det här i Georgien.
Och därför tror jag att regeringen har nu liksom vidtagit ganska våldsamma motåtgärder mot demonstranterna, som man nu kan se på TV:n varje kväll och natt.
Den här äldre forskaren på utrikespolitiska institutet, Rihor Nishinikau, han sa här innan valet att Ryssland följer med valet med en skål popcorn i famnen. Det var alltså ett viktigt val för Ryssland, Dan Helenius.
Ja, Ryssland ser ju Georgien som en del av vad de anser sig ha rätt till, en del av sin intressesfär, och de tycker att de har rätt att besluta, och att de här länderna som ligger inom området som gränsar till dem, att de ska vara Rysslands vänliga, och de vill dominera politiken där.
Precis. Jag ska säga nu, det här Georgien då ligger där vid Svarta havets kust, mellan Turkiet där, och har också gräns mot Ryssland, ganska nära Ukraina. Är det en utsatt position här vi pratar? Georgien har vänt sig mot EU, det har också varit tal om NATO. Så är det ett spänningsfält nu här som Georgien befinner sig i, Dan Helenius?
Visst är det ju det, och Georgien är ett litet land. Det är 3-4 miljoner människor, och de är väldigt utsatta. De har inte NATO-medlemskap, de har inte EU-medlemskap. De har inte heller, Ukraina är ett stort land med tiotals miljoner människor, de har inte heller möjlighet att militärt klara sig mot Ryssland, och det här väcker rädsla. De vet att de är utsatta.
Och de har tidigare blivit angripna också 2008, ett kort krig mot Ryssland.
Ryssland ockuperar kring 20% av Ukrains territorium i Sydossetien och Abhazien fortfarande.
Och det är väldigt svårt att förklara hur ett land som har så här blivit ockuperad av Ryssland nu liksom skulle vända sig till Rysslands hjälp. Jag har varit flera gånger på de här gränsområdena, och det finns ganska märkliga beteenden där, till exempel att den här så kallade gränsen mellan Georgien och den här ockuperade regionen Syd-Ossetien, alltså den liksom har rört sig liksom mot georgiska territoriet, så det är verkligen en väldigt oklar situation, och där finns ju liksom EU:s liksom observationsmission sedan många, många år som kontrollerar noga vad händer där.
Kan vi dra paralleller till Ukraina då, och östra Ukraina och Heidi Hautala?
Inte i den meningen som Ryssland nu vill visa, eller också georgiska regeringen, att alltså att Georgien riskerar att bli liksom nästa Ukraina, alltså ett ockuperat land, och kommer att bli offer för Rysslands offensiv, utan på det sättet att som Dan sa, Georgien liksom hör till det här området, geografiska området som Ryssland tänker är liksom deras närområde, och de måste kontrollera där. Men sen det här att i Ukraina 2014 så avbröts det här associationsavtalet med EU i Ukraina ganska plötsligt, på grund av att Janukovic, alltså presidenten då, så fick liksom order från Moskva att göra det, och så stoppa den här västintegrationen och EU-integrationen. Så på det sättet kan det finnas likheter, att nu har ju liksom Kobahidze, statsministern, har ju sagt för några ett par veckor sedan att han liksom sätter på is hela den här förhandlingsprocessen som ens inte har börjat för att det finns liksom demokratiska bakslag i EUs opinion. Så, men nu det senaste som jag såg att han sa för en dag sedan att processen ändå fortsätter. Så kanske det var ett tecken på att han inser att han kan inte liksom fortsätta kämpa mot liksom den här överväldigande majoritet i Georgien som vill att landet blir en del av EU och NATO.
Så om vi sådär, Georgien sådär summerar, hörde till Sovjet, blev självständigt, sen också 2008 det här förlorade ett kort krig mot Ryssland, tappade kontrollen över en femtedel av landsmassan. Heidi Hautala, du har varit där, du engagerar dig i det här. Varför ska vi och är vi så intresserade av Georgien?
För det första tycker jag att det är viktigt att se till att inte flera länder, åtminstone i vårt närområde och EUs närområde, blir liksom antidemokratiska. För att så blir liksom hela EU-integrationen väldigt mycket svårare. Och det är för också liksom folkets skull att det finns en vilja att bli ett demokratiskt land och som Dan har sagt i början så har de haft stora svårigheter. Till exempel de har haft väldigt stora svårigheter med deras rättsväsende, domarnas oberoende och allt det där. Så, men EU har varit där och hjälpt till att alltså, åtminstone tidigare så var det klart att georgiska ledare och politiker, parlamentet och regeringen var villiga att samarbeta i de här frågorna. Och nu är liksom den här antidemokratiska riktningen stor. Men sen för det andra så tycker jag att det är ett fantastiskt litet land som alla blir förtjusta i. Alltså georgierna är väldigt vänliga och sådär att det är faktiskt en glädje att ha att göra med ett sånt land.
Ja, jag kan inte annat än hålla med. Fint land. Och det andra som ju här är viktigt att de var ju faktiskt, de blev ju självständiga i stort sett samtidigt som vi. Sen erövrades de av Sovjetunionen eller bolsjevikerna sen efter det att de har en tidigare självständighet som var erkänd som de kan luta sig tillbaka på. De har inte plötsligt blivit självständiga lite i misstag efter Sovjetunionen. Utan...
Men var ska man börja? Det är så sammansatt det här. Det är svårt att veta vad som är varför man har inte lika en folkvald president, eller hur? Salome Zurabishvili. Och hon har ju hela tiden vänt sig mot väst och mot EU. Hon är vald av folket. Men plötsligt nu ett parlamentsval och där menar då Georgisk Dröm att de har fått 54% av rösterna. Samtidigt säger ni att 80% av den georgiska befolkningen vänder sig västerut. Vilket är det som stämmer? Hur ska vi förstå det här?
Jag tror att de flesta observatörer har ju kunnat konstatera att det här valet den 24 oktober inte var ett fritt val alls. Att det fanns väldigt mycket fusk och oegentligheter. Ja. Och att EU och Europaparlamentet har ju krävt att det här valet borde liksom helt hållas på nytt. Så att få klart hur liksom den här folkopinionen egentligen liksom blir liksom parlamentets sammansättning. Och nu liksom är det många som tycker att det inte alls så att den reflekterar folkets opinioner. Även om man måste säga att det här liksom, skrämseln om liksom nästa världskrig om man fortsätter med EU-integration och västintegration så har ju, jag tror att den har haft en viss roll. Så gäller det är ett tecken på hur effektivt sådana här liksom desinformation kan vara.
Ja, och det finns ju helt klart ett visst stöd för Georgisk Dröm i vilket fall som helst. De är ett populistiskt konservativt parti och många georgier är väldigt konservativa. Du kan vara EU-vänliga men konservativa. Och samtidigt så stöder de ekonomiskt de områden där de har ett större stöd och sånt. Det finns... De har egentligen på sätt och vis, hur ska man säga på engelska, state capture, att de har infiltrerat hela staten. De har tillsatt sina domare, de har tillsatt liksom alla höga tjänstemän deras och så vidare. Och de här människorna har ju nu väldigt mycket att förlora. Precis. Att förlora de valet så kommer en massa människor antagligen att hamna i fängelse. För det är också så som georgisk politik fungerar. Att förlora den sittande regeringen så har det traditionellt varit så att det inleds rättsprocesser.
Men man måste ju också säga att de som nu är i oppositionen under Mikhail Saakashvilis tid som Sodova president, alltså han kanske reviderade och reformerade polisväsendet på ett ganska effektivt sätt. Men hela den här frågan om rättsväsendets oberoende liksom blev ogjort. Och nu får man liksom se hur det kan sen leda till i en väldigt polariserad politisk landskap. Det är kanske det mest polariserade landet, åtminstone i den här delen av världen, som jag vet, Georgien.
Är det så, Dan Helenius?
Jag känner, jag har inte besökt alla länder i regionen, men att jag vill ju tro på det. Det finns en kraftig polarisering och speciellt i Tbilisi, den som huvudstad är mera liberal och mer, i det här fallet mera oppositionsfäste, så finns det nog alltså ett kraftigt hat mot regeringen. Och man ser, jag ska säga att när jag var där för ett och ett halvt år sedan, så såg jag alltså flera ukrainska flaggor i Tbilisi än vad du ser i Kiev idag. Att stödet för Ukraina är kompakt och motståndet mot Ryssland också kompakt.
Man måste väl också se att ett effektivt narrativ som Georgiens dröm nu liksom sprider är det här att det är dags att återvända till det så kallade traditionella världen.
Men det låter ju ganska bekant också i andra länder.
Precis, det låter väldigt bekant till exempel i Ryssland. Och det finns många politiska partier och även regeringar inom EU som driver den här. Ett annat narrativ är att det var väldigt viktigt att inleda en sån här agentlag mot utländskt inflytande, för att nu ser man hur liksom utländska agenter egentligen försöker liksom infiltrera sig i Georgiens politik. Och det är liksom det som statsministern nu säger.
Vi pratade om Georgien senast i maj, i våras pratade vi slaget efter 12 om Georgien och då handlade det just om det inför att rösta igenom den här kontroversiella lagen om utländska agenter. Alltså det är folk som kommer utifrån, det fanns viss hur man var finansierad och så här, men i princip om man kommer och rapporterar eller som valobservatör, visst är det så Heidi Hautala, att då kan man ses som en agent, eller hur?
Jo, det, alltså till exempel alltså såna här liksom oberoende internationella medborgarorganisationer som engagerar sig i valobservationen, de har fått liksom mycket stryk på grund av det här.
Jag såg också att Sveriges Radios utrikesreporter där så hade också ville prata med civilbefolkning och blev kallad för utländsk agent och de vågade inte prata med henne. Och den här lagen röstar man då igenom. Och då den här EU-vänliga presidenten Salome Zurabishvili, så hon la in ett veto mot den här lagen. Men Heidi Hautala, den var mest symboliskt, det här vetot, eller hur?
Symboliskt på det sättet att om jag förstår rätt så är det ju parlamentet som ännu sen bestämmer liksom i sista fall. Men att det är ju en högst ovanlig situation att en folkvald president står så kraftigt liksom för demokratin och mot antidemokratiska åtgärder av regeringen. Så det har jag vet inte om jag har sett likadant i andra sammanhang, i andra länder.
Vill Dan Helenius fortsätta?
Nej, if you say nothing, det är ju...
Jag sa att 2017 då gjorde man någon slags förändring i grundlagen som då gav presidenten att presidenten mest har en symbolisk makt. Och då har vi då Zurabishvili där som absolut vill då styra landet mot EU, mot NATO. Ni säger här att 80% av befolkningen egentligen är pro-väst. Och sen i alla fall i parlamentsvalet då så vinner Georgisk Dröm som vill dra landet österut mot Ryssland. Ja, polarisering, Heidi Hautala. Det låter ju nog som en otrolig, nästan fantastiskt att det ens är möjligt, eller?
Det kanske det inte var möjligt. Det var bara möjligt på grund av valfusk.
Ja, är det.
Men man måste komma ihåg att de 80% som är för EU, så de är ju inte nödvändigtvis oppositionsanhängare. Mm. Att inte har ju Georgisk Dröm fört kampanj på det att de tänker närma sig Ryssland och vända ryggen åt EU.
Precis.
Mm. Att EU är också en ekonomisk fråga och jag menar inte Viktor Orbán i Ungern, inte tänker han heller lämna EU. Han kör bara sin egen konservativa race där.
Det intressanta är också att nu har statsminister Kobakidze sagt att det är fantastiskt att Georgien kan inleda ett nytt skede i sina relationer med USA, för att Trump är precis det som nu behövs. Kobakidze säger att han är helt enlig med Trumps politik. Så vad kommer vi ännu att se, alltså, i det här liksom geopolitiska fältet?
Precis. Det är upplagt för dramatik, är det. Verkligen. Så här också att till exempel president Alexander Stubb, så han har ju diskuterat då med den georgiska presidenten och säger att han ställer sig bakom henne. Det skrev han om på X till exempel. Och ambassadören, Finlands ambassadör i Georgien i Tbilisi, så säger också att jo, att man talar om att det har varit oklarheter i valet, att det skulle vara valfusk, men ingenting liksom är avgjort. Heidi Hautala, vet vi om det faktiskt är valfusk, eller vet vi om Georgisk Dröm vann med 54%?
Det finns väldigt seriösa observationer om att det inte gick som ett fritt val skulle gå. Så, alltså, det som Europaparlamentet kräver är helt liksom, jag tycker, i linje att man skulle upprepa valet, så får man se. Alltså upprepa under liksom ganska så närvarande internationell observation.
Mm. Det finns väldigt starka det där avvikande mönster i hur rösten har fördelats. Mm. Det finns till exempel flera valdistrikt där det är ovanligt högt valdeltagande. De har haft överlägset högst valdeltagande, och samtidigt har andelen som röstar för Georgisk Dröm varit ovanligt hög där.
Precis.
Att man har gjort, alltså man har antagligen i vissa valdistrikt pumpa upp det här för att få tillräckligt med röster.
Just det, så man har fått folk att rösta då och rösta som man vill. Så det ser misstänkt ut.
Det är ju frågan om de här väljarna existerar i verkligheten.
Ja, precis. Ja. Georgiens president då kallade till demonstrationer över valresultatet. Premiärminister då, Irakli Kobakidze, som har fått tunga rätt i mun här, vill å sin sida straffa oppositionen och även tjänstemän som då liksom stå på oppositionens sida. Vad har vi att vänta? Kan de här demonstrationerna, kan det få väldigt svåra följder? Och Daniel Lenius?
No, karikerat så kan man ju säga att det finns ju liksom, de kan gå liksom en ukrainsk väg, om det blir någon slags maktskifte, eller sen då, tyvärr som i Minsk i Belarus, att man helt enkelt slår ner allting. Mm. Men det är liksom de här två ytterligheterna. Men att Georgisk Dröm har ju också tidigare inför en stark folkopposition ibland backa lite och gett med sig. Att antagligen så blir landet för svårt att styra för dem om de faktiskt går helt emot folkviljan.
Heidi Hautala.
Om man tittar på den här liksom modellen som kommer från Ryssland med det här liksom agentlagen, så har ju Ryssland haft väldigt liksom stränga straff mot dem som inte följer lagens bestämmelser. Mm. Så att det är väl inte uteslutet att någonting liknande kunde hända i Georgien nu, att läget har blivit som det har blivit. Och därför tycker jag att det är just väldigt viktigt att ett sånt linjeval som man hade i oktober borde vara liksom helt obestridd. Och så får man se hur kraftig och hur stark Georgiens Dröms stöd egentligen är.
Mm. Det finns ju också en oro i Georgien för att om det blir väldigt kaotiskt att Ryssland på något sätt genomför en kupp och går in och stöder Georgisk Dröm eller någonting. Och där finns en väldigt stort antal ryssar har flyttat i Georgien sen början av kriget. Rysslands anfallskrig mot Ukraina.
Och varför?
Merparten är säkert rätt oskyldiga. Medelklass ryssar från Moskva och Sankt Petersburg som är rädda för att bli mobiliserade till den ryska militären.
Var det kanske rent av så att de kunde gå utan visum?
Ja.
För att och naturligtvis talar man mycket ryska i Georgien. Ja. Mm. Och det är därför alltså, i Finland så finns ganska lite sådana liksom ryska emigranter nu. För att vi har aldrig varit någon del av den här liksom ryska världen, ruski mir, också språkvis.
Samtidigt så ukrainska forskare som oroar sig för att det bland de här människorna kan finnas, alltså, eller finns säkert, alltså folk som är skickade dit av den ryska säkerhetsapparaten för att hålla ett öga på allt det här. Och att de här kunde sen mobiliseras väldigt snabbt i att göra någonting.
Så någon slags hybrid?
Liksom. Ja.
Helt enkelt då.
Även om jag tror att de flesta nog har flytt till Georgien för att de inte vill bli mobiliserade. Så det kan precis. Vara väldigt, väldigt hyggligt folk där också. Mm. Georgien är inte ett otrevligt land att vistas under ett sånt krig i hemlandet.
Nej, det kunde vara värre. Nej, men ja, precis som du säger, men att om vi talar alltså i något skede var det 100 000-tals, jag vet inte hur många som har rest hem. Mm. Så att till och med om några procent av de här är så att säga någon slags utländska ryska aktörer så blir det ganska mycket för ett litet land med en svag säkerhetsapparat och en svag militär att handskas med.
Mm. Men det här Georgisk Dröm då och det här valet då, om det då var riggat eller inte, där i bakgrunden så finns ju det här, den här Ivanishvili då, alltså Georgiens rikaste människa, också varit med på Forbes-lista, väldigt rik och sägs vara med där och rycka i kulisserna, medlem i parlamentet också. Heidi Hautala, vad ska vi tro om Ivanishvili då? Är det här liksom, har man konkret direkt, går man Rysslands ärenden eller är det någon slags VSB, någon slags krigsrädsla? Hur ska vi se på det här?
Jag tror inte att Georgiens Dröm är allvarligt av den mening att det här skulle vara ett början av ett nytt världskrig om man följer EU-integration. Mm. Så att, men säkert finns mycket på spel av Ivanishvili själv. Alltså han är faktiskt, han har skapat sin rikedom i Ryssland.
Det har han. Han kallar sig väl nästan rysk oligark också, tror jag, fast han är georgier på ett sätt. Eller?
Ja, han har ett palats där i Tbilisi på ett berg. Så där observerar han hur läget utvecklar sig och talar med Georgiens drömspolitiker och styr statsministern och regeringen.
Ja. Så det är han som har den verkliga makten?
Ja, utan tvekan. Mm.
Men han är samtidigt en person som uppträder väldigt sällan offentligt. Och han är en sån, han är bakom kulisserna. Men
den här som drar marionetttrådarna?
Ja. Mm. Men han äger ju alla stora shoppingcenter. Han äger allt i landet liksom egentligen. Han är ofantligt mäktig både ekonomiskt och politiskt. Och han är nog inte, tror jag egentligen, liksom sån här människor är knappast en rysk marionett i den bemärkelsen, utan det ligger bara i hans intresse att han har gemensamma intressen med Ryssland.
Precis. Otroligt komplext, otroligt polariserat låter det, och nästan otroligt att det, liksom, att det är möjligt att vara så här polariserad. Men om vi nu stopp, vilket är då Rysslands intresse av Georgien? Hur ska vi se på det här nu?
Gäller det lite av det här att åtminstone på något sätt vill Ryssland återskapa Sovjetsfären, om inte Sovjetunionen i sig.
Mm. Jag tror att Putin är rädd för exempel i liksom Georgien, Ukraina, om de blir demokratiska, framgångsrika ekonomier med god tillväxt och stigande levnadsstandard, så börjar man ju också i Ryssland ställa frågor. Att varför har vi ett sånt här styre? Varför ser vår ekonomi ut så här? Varför har vi fortfarande inte gas eller rinnande vatten i våra byar? Mm. När våra grannländer har klarat av det. Att det blir ett ganska farligt exempel för makthavarna i Kreml. Till och med ett litet land som Georgien, som Ryssland alltid har lite sitt ner på som ett sånt här trevligt ställe för semester, men som man inte behöver ta riktigt på allvar. Men att om Georgierna plötsligt når bättre levnadsstandard och blir EU-medlemmar, eller i alla fall får ett nära samarbete med EU, så blir det ett slags indirekt hot.
Och faktiskt det att Georgien var en av de mest populära semesterorter eller länder för liksom sovjetiska medborgare. Jag har en gammal karta, sån här liksom väggkarta från Inturist, som visar alla intressanta ställen med bilder i Georgien och liksom flygplan och båtar kommer till Georgien, så att det var ett paradis på många sätt.
Och ryska städer är ju fortfarande fulla med georgiska restauranger och det är bättre där är köparna och servitriserna utklädda i folkdräkter, och sen är det dans och så här, traditionella danser, och liksom det som är de har ett visst, ska vi säga, kolonialt sätt att se på Georgien.
Precis. Och när det gäller Georgien, egentligen vad jag fastnade för först med Georgien, så var just Vanetien, helt otrolig natur och skidåkning. Och Dan Helenius, Georgien är nu ett ganska fattigt land, som du sa, med el och rinnande vatten och så här, men har Georgien en potential helt enkelt, att om man lyckas bygga upp sin demokrati och vända sig mot, vad kan det bli av Georgien?
Nu kan det väl bli alltså vilket land som helst. Men att som sagt så är det ju väldigt fattigt nu för tiden, speciellt på landsbygden och underutvecklat. Men att,
har det här blivit sämre sen Sovjetunionen föll ihop, eller är det någon skillnad?
Jag har en bild av att det är bättre, men att hur mycket bättre är det? Men att livet i byarna fortsätter som det har gjort. Du ser fortfarande hästar och folk har väldigt små, liksom det är småbruk och små vingårdar. Sen finns turismen är ju väldigt stor, och där, det är en historia som går tillbaka 8000 år nästan i landet. De har den äldsta vinproduktionen i världen, om man ser bara arkeologiska fynd.
Det är fantastiska viner.
Visst. Jag har hört att det är ett stort...
Jag hoppas att hitta något georgiskt vin i Alko, men jag är inte säker om de har.
Men georgisk restaurang finns åtminstone i Helsingfors, visst. Och så här. Den där matkulturen verkar i alla fall...
Men på tal om din fråga om landet har potential, säkert har Georgien potential. Men jag tycker att det hänger väldigt mycket ihop i den här liksom, hur den här liksom demokratin utvecklar sig. För att det också, om man vill ha utländska investeringar, så måste man ju ha rättssäkerhet. Så att det är viktigt för företag också att man kan lita på lagstiftning och rättsväsendet.
Så det som händer nu då, var det här valet nu då ett ödesval? Och kan vi nu då glömma det här som du pratar om, rättsstat, förverkliga demokrati och mänskliga rättigheter? Är det här valresultatet betyder, Heidi Hautala?
Jag tycker att det var ett ödesval. Jag har liksom följt med olika val under 10 år kanske i Georgien. Och inte har det varit så polariserad och så farligt för landets linjeval än faktiskt det här valet. Så jag är helt bakom det här kravet som också kommer från Europaparlamentet, att man bör kontrollera valresultatet genom att upprepa valet. Och man har ju också krävt att man borde liksom inställa eller förskjuta det här presidentvalet som skulle komma i december.
Precis.
Mm. För att få lite klarhet om hur man fortsätter.
Ja. Mm. Och i Georgien, och det kan man väl säga att det är en korrekt analys att den här möjligheten till att inleda medlemskapsförhandlingar med EU, så det kom som ett resultat av Rysslands anfallskrig mot Ukraina.
Precis.
Mm. Och om man nu genom den här sortens politik som man nu för, så att säga, låter det rinna ut i sanden, så vet ingen när den här chansen kommer på nytt.
Mm. För Georgiens öde är på något sätt ganska nära knuten till ödet av Moldavien och Ukraina på det sättet att alla de här tre länder har associationsavtal med EU sedan ungefär 10 år. Och det att efter det här anfallskriget i Ukraina, så under veckan därpå så sökte ju Ukraina en dag medlemskapet i EU, och sen följande dag tror jag att det var Moldavien, och sen en dag därefter Georgien.
Så precis, det var tripp-trapp-trull, ja. Där. Mm. Mm. Måste nu fråga, kriget i Ukraina då, har det också en stor betydelse för hur det går för Georgien?
Det kan man lugnt säga, att om Ryssland kommer ut starkt ur det kriget, så är Georgien väldigt illa ute också. Mm.
Det finns ju viss oro här i Finland om samma. Kanske inte i samma mening, men ändå. Mm.
Var Dan Helenius på väg att säga någonting?
Nej, det är enkelt. Om Ryssland är väldigt starkt och EU försvagat, så då är det Ryssland som styr politiken i Georgien. Mm.
Heidi har talat flera gånger om det här med världskrig här.
Mm. Alltså, vad var frågan?
Du har flera gånger talat om världskrig här.
Nej, alltså jag sa bara att det är liksom Georgiens dröm som nu säger,
det, ja.
att det är en farlig väg att fortsätta EU-integration och västintegration, för att det kan leda till Ukrainas öde och ännu värre till ett nytt världskrig. Så att det här är, jag skulle säga, det är liksom rent skrämselpropaganda.
Där kan man ju säga att ett exempel på det här är att inför valet så satt de upp väldiga affischer runt om i landet, där de hade teatern i Mariupol sönderbombad och sen nationalteatern i Tbilisi som är hel och fin. Mm. Och så får jag bara frågan att vilken väg vill ni välja? Mm. Att den här sortens skrämsel var liksom centrum av deras valkampanj.
Kan det där också vara då rädsla för kriget som helt enkelt påverkar också hur man röstar, att man inte vågar vara i opposition?
Jag sa ju tidigare att jag tror att det spelade en roll.
Det spelar en roll. Mm. Vår tid börjar rinna ifrån oss, men har nu då Georgiens det här att bli medlem i EU-kandidatskapet, Georgiens väg till EU, det ligger på is för tillfället, och Danielen sa att det tar länge till nästa gång. Vad ska vi tro? Vad tror vi att händer här näst i Georgien, riktigt kort?
Om man upprepar valet och om det kommer fram att oppositionen ännu hade liksom större stöd, så tror jag att det finns en möjlighet att liksom en fredlig väg att liksom komma tillbaka till det här euroatlantiska integrationsvägen som vi har talat om så varmt i så många år.
Ja. Man ska komma ihåg också att det är en väldigt lång väg för Georgien. Det behövs ofantliga reformer, och också ekonomin är inte i EU-skick för tillfället. Att det är en lång väg, men att det är nu som möjligheten finns att börja den vägen eller fortsätta den.
Man ska komma ihåg att EU har ju varit där att stödja den här utvecklingen i många, många år. Så det finns liksom otaliga internationella organisationer som EU också stödjer att få liksom reformer i stånd i Georgien. Så att det är inget nytt, men att svårt har det varit.
Tack Heidi Hautala, tidigare europaparlamentariker och långvarig politiker. Och tack Dan Helenius, utrikesredaktör på Svenska Yle. Tack för att ni var med i Slaget efter 12 idag. Jag heter Mikaela Löv och jag vill också tacka våra lyssnare.